Hej och välkomna till Återställ våtmarkerpodden.
Med mig, Leo.
Och med mig, Tina.
Snart är det dags att dra igång, men först vill jag uppmana alla lyssnare att bli månadsgivare om du inte redan är det. Det hjälper oss att planera månader i förväg och ger oss en ekonomisk trygghet. Det blir du via vår hemsida återställvåtmarker.se/donera, men du kan också göra en överföring via vårt bankgiro som är 652-6404. Har du tips på teman eller intressanta intervjupersoner? Så skriv till oss via hemsidan återställvåtmarker.se/podcast eller till vår mail som är podcast@återställvåtmarker.se. Hej och välkomna till Återställ våtmarker-podden. I det 11:e avsnittet så pratar vi med William Grönlund, där vi lär känna William lite mer på djupet, men också gå in i ett fördjupat samtal om initiativet Klimatsjuk, men också om aktionen på Göteborg Stallbacka Airport 2025 och vad som krävs av oss som människor i en tid av klimatkollaps. Trevlig lyssning.
The climate crisis is a cold red for humanity.
Då är vi igång. Välkommen, William.
Tack så mycket.
Ja, vi sitter just nu här på Bergsjön kulturhus och spelar in i en liten podcaststudio i mitten av juli. Snart är det Grimsås.
Strax utanför Göteborg.
Exakt, exakt. Så vi har ju fått låna den av Göteborgs stad, kan man säga. Vilket är helt fantastiskt, för vi försökte ju få tag på lite olika podcaststudios att spela in i, men det var lite svårt.
Ja.
Men till slut.
Det så. Löser sig.
Mm. Det är vinner som är trägen.
Ja.
Som man säger. Men jättevälkommen till Åsel Våtmarker-podden.
Tack så mycket.
Ja. Hur känns det att vara här?
Ja, det känns spännande, tycker jag. Jag har ju lyssnat på några avsnitt, inte alla.
Nej.
Och jag tycker att det var ett väldigt trevlig lyssning.
Ja, men kul.
Så det är kul att få vara med själv också.
Mm. Ja, det var ju faktiskt du som hörde av dig till oss.
Ja, det gjorde jag. För att jag gärna ville prata om det som jag och en medaktivist Frida gjorde. För inte nu i påskas, utan påsken innan.
Mm.
Och vi ska upp i rättegång ganska snart. Så att jag tänkte att det kunde vara en historia och ett sammanhang värt att berätta om. Och diskutera kring.
Ja, för Frida kunde ju inte vara här idag, tyvärr.
Nej.
Fixade inte med kollektivtrafiken.
Nej.
Så du kommer få berätta från ditt perspektiv och sådär.
Ja, jag låter Frida stå för sitt perspektiv.
Ja.
Så vid något annat tillfälle.
Exakt, ja. Exakt. Och Frida kommer ju vara med säkerligen framöver i podden.
Mm.
Men jättekul att ha dig här.
Mm. Tack.
Jag tänker att vi börjar direkt med att du ska förklara lite vem du är.
Mm. Det är en sån där skitsvår fråga. Alltså det är typ den svåraste frågan man kan få. Vem är du? Men alltså i grunden så är jag ju snart 52 år. Jag är en fyrbarns pappa från Mellansverige. Jag bor strax utanför Nora och så. Jag är folkhögskollärare till yrket och jobbar på Fällingsbro folkhögskola som ligger strax utanför Arboga. Jag har haft mina hemvister både i Västmanland där jag är nu och i framförallt i Gammelstan utanför Luleå och i Uppsala under livet. Så att jag har rört lite på mig. Och sen så har jag ju sen ganska tidigt förstått klimatkrisen och klimatkatastrofen, som jag numera oftast väljer att benämna det, sen ganska länge, och har på jättemånga olika fronter jobbat med att försöka rädda det som räddas kan. Både liksom inom jobbet. Jag är också aktiv inom XR, framförallt inom rebellpapporna. Sen har jag ju funnits med OV som aktivist i olika sammanhang. Både det som vi kommer att prata mycket om nu och Grimsås, som vi kanske också kommer att prata om. Och sen har jag startat något som kallas för Klimatsjuk, som är ett nytt initiativ. Så jag har varit engagerad i ett försök att sammanföra aktivismen med politiken i något som vi kallade för Klimatalliansen inför förra valet. Men det är jag inte längre aktiv i. Men så att jättemånga olika sätt att försöka göra så gott man kan i en väldigt, väldigt svår situation.
Mm. Ja, du har ju på din t-shirt där det står klimatsjuk. Jag är klimatsjuk, hur mår du?
Mm.
Väldigt fin t-shirt.
Tack, den enda existerande t-shirten i världen med just detta tryck. Ja, men det är ju sådär när man får feeling, om jag får säga. Jag sa det till dig innan, så här, det här är nog den dyraste t-shirt som jag har köpt någonsin. Det är för att jag fixar ju trycket själv på sådana här, och så tänkte jag att det måste ju vara förstås miljömässigt korrekt och allt möjligt, så att jag pungade ut 700 spänn för den här t-shirten.
Wow. Så det går inte att få tag på den här t-shirten helt enkelt?
Nej, det beror ju på. Det är en förhandlingsfråga.
Ja. Så om det är någon som lyssnar här så känner jag vill ha en t-shirt, står jag är klimatsjuk, hur mår du?
Ja.
Kontakta dig.
Kontakta, så tvättar jag upp den och stryker den till ett tillräckligt bra pris. Och alla pengar går rakt till OV.
Ja, vad fint. Ja, ja, men shout out då.
Ja.
Hör av er till podden.
Ja.
Då kan man ju mejla.
Absolut. Vi kan ju sätta ett slutdatum till sista augusti. Högsta bud. Över 700 spänn ska vi säga.
Mm.
Får t-shirten.
Perfekt.
Yes.
Strålande.
Ja.
Kanske till och med jag går in och...
Ja, det är bra.
Ja, men jättefint. Och jag tänker att vi kommer gå in lite på de delarna. Både klimatsjuk, klimatalliansen om vi har tid. Men också lägga mycket tid på den aktionen som du och Frida faktiskt gjorde under parollen förbjud torvbrytning.
Mm.
Våren 2025.
Mm.
För ni kommer snart ha rättegång kring detta, eller hur?
Ja, den 26 augusti så är det i Vänersborgs tingsrätt klockan 10. Och... då är man också varmt välkommen.
Mm, och besökare är då välkomna att sitta inne. Och,
ja. Ja. Sen vet inte jag hur många sittplatser det finns. Men stödet är ju väldigt, väldigt välkommet.
Mm. Ja, men det ska jag se till att... då får vi se till att det här avsnittet kommer ut innan dess helt enkelt.
Ja.
Och det är ju tanken.
Det är tanken. Vad bra.
Ja. Mm. Jag tänkte vi hoppar kanske direkt in på... först vill jag... Vi brukar när vi pratar med folk ha någon liten berättelse om hur vi träffades första gången. Och jag har försökt tänka lite på det, hur du och jag träffades första gången. Och har lite svårt att minnas vad första gången vi träffades var. Jag undrar om det var Grimsås.
Mm. Alltså jag fick ju bilder via det här moderna mediet internet av en utstrypning av en klimataktivist i Grimsås trakten. Mm. Och då var det väl någon av de anställda på Neova som hade blivit tvärförbannad på dig och gett sig på dig fysiskt.
Mm.
Och därför var det så här lite starstruck, eller hur man ska betrakta det, jag vet inte. Men det var så här, jag hade ju sett bilderna av dig innan vi kom till Grimsås. Och så bara, där är den där skäggiga. Han ser inte så farlig ut. Varför gav de sig på honom? Men det är det som jag minns, och jag tror att det var Grimsås första sommaren. Det känns som en sån här bioföljetong, Grimsås första sommaren, ja. Andra sommaren.
Evigheter sen.
Uh-huh.
Ja, nej, men jag kommer ihåg att jag tror att det var första året också. För det var väl det året du ställde dig på en tripod.
Ja.
Finns några fina bilder på det.
Ja, det var ju det är ju så här, jag kom ju från en stark konservativ bakgrund, uppväxt med en pappa som var engagerad i Svenska kyrkan och en släkt i alla fall på pappas sida som är ganska starkt orienterad till höger. Och i det så har jag i min liksom uppfostran, vilket jag tycker på många sätt är klokt, haft en stark respekt och inte rädsla, men väldigt djup respekt för rättsväsendet och framförallt polismakten. Och man gör som polisen säger, så upprätthåller man ett välfungerande samhälle och så vidare. Så när jag kom till, alltså det är inte så att jag från detta kom till Grimsås direkt, utan jag har ju varit engagerad i klimatfrågan länge, men valde att ta steget och åka till Grimsås och förstod att det skulle innebära möjligheter till civil olydnad i alla fall. Så då, det var ju egentligen, det var ju en väldigt speciell upplevelse, för då kom jag på kvällen till Grimsås och redan då började ju aktivisterna att förbereda sig och ställa upp de här tripoderna för att egentligen stoppa då brytningsmaskiner för att komma ut på mossen dagen efter. Och det var liksom svårt för en del att klättra upp i den där tripoden, för det är ju inte helt lätt, den är ju några meter upp i luften och så. Så att då sa jag kan testa att klättra upp, och så visade det sig att jag kunde göra det. Och så säger jag kan sitta här. Och sen så åkte vi dit på morgonen, så att jag satt uppe på den där tripoden så här 4:30 och såg solen komma upp över granskogen. Höll på att bli ihjälbiten av mygg, men det låter inte riktigt lika vackert då. Men i alla fall. Och då gick ju dagen och det var massa demonstrationer utanför de här tripoderna och så. Så småningom så försökte ju polisen då att flytta på min tripod med mig på den. Och ja, bara den känslan då att när polisen säger att vi vill att du kliver ner och så gör man inte det. Man säger, att nej, jag tänker sitta kvar här. Alltså hela min konservativa uppväxtsjäl vrider sig som en disktrasa inuti kroppen när jag liksom vägrar att göra som de säger. Alltså det är bara det, en tillräckligt jobbig sak. Men sen så när de börjar flytta den där tripoden så får jag också för mig att jag ska ställa mig upp för att försvåra för dem, vilket ju också försvårar, för då slutar de ju att flytta den, för de vill ju inte att jag ska skada mig. Liksom. Mm. Så att det var min första encounter med svensk polis på det viset.
Så det var första?
Nej, jag har blivit stoppad för fortkörning 2 gånger.
Ja, okej. Okay. Men första civil olydnad.
Ja.
Okej, okay. Wow, det visste jag inte.
Ja. Nej, så var det faktiskt.
Ja, för jag var ju nedanför och var lite poliskontakt den aktionen. Och tyckte det var jätte... För det var ju en större demonstration samtidigt av Grimsåsborna.
Mm.
Som hade ställt sig där med alla sina skyltar. Jag tror det var 40, kanske 50 pers.
Ja, och det kanske låter lite, men tänker man på hur många bosatta det är i Grimsås så är det ju en jättestor manifestation.
Mm. Ja, det var väldigt fint och väldigt fint år dessutom. Mm. Och nu ska vi tillbaka igen, tredje året.
Mm.
Ska du dit?
Jag ska dit andra veckan. Ja. Så jag kommer komma på söndagen och åka tillbaka på onsdagen om jag då inte sitter i häkte eller så.
Ja.
För jag börjar jobba på torsdagen. Mm. Så att jag får väl säga till min arbetsgivare att förhoppningsvis så kommer jag första dagen.
Då får vi se vad det slutar i. För det här avsnittet kommer släppas efter. Så då har vi bevis på ifall du kommer hem på onsdagen.
Eller inte. Precis. Ja.
Ja, men jättefint. Och detta året är ju väldigt speciellt. För att vi kommer ju ha jättemånga från andra länder som kommer hit.
Mm.
Vi har från, jag tror, 6 olika länder nu.
Mm.
Sverige, Finland, Norge, Tyskland, England och Frankrike.
Ja.
Och Polen.
Mm, och det är ganska... Jag är ju inte med och jobbar med det på det viset, utan jag dyker ju upp. Men som jag har sett på nätet så är det i alla fall var det 90 anmälda?
Jag tror det är 90 plus nu.
Ja.
Alltså närmare 100. Jag tror vi fick in 95 eller 96 av dem.
Ja. Så det är för det tänker jag, om man jämför första sommaren med andra sommaren, så är det ju uppenbart hur mycket kraftfullare det blir när det blir många ute på mossen.
Mm.
Att numerären av aktivister har en väldigt stor betydelse för hur väl man lyckas och sådär.
Mm.
Så första sommaren så var det ju många, många färre.
Mm.
Och vet, om du har 30-35 aktivister ute på en mosse under samma tid och alla gräver diken, så hur många traktorer du än har ungefär, höll jag på att säga, så kommer du inte att hinna med.
Nej.
Så att det, man hamnar i överlägen när man blir många.
Mm. Och jag tycker det är ganska fantastiskt till skillnad från förra året. För förra året så var ju tanken om att vi skulle ha en lite snällare approach, eller så snällare framtoning. Vi skulle gräva, vi skulle inte stoppa maskiner. Det var inte tanken. I år så är det lite mer att vi kommer stoppa för att varje skopa, som vi säger, en olaglig skopa på Grimsås just nu.
Mm.
Och trots det så har det blivit ungefär lika många anmälda, om inte fler, än förra året. Vilket också säger någonting, tycker jag. Att folk är redo att steppa upp och gå in i civil olydnad på en lite högre nivå kanske än tidigare.
Ja, och jag tänker också att ja, det ser man ju, att människor börjar förstå allvaret och också liksom fysiskt kan befinna sig på en plats där de inte känner sig helt bekväma för att de förstår i paritet vad man försöker åstadkomma, så är det ändå en rimlig åtgärd att göra. Sen kan jag också tänka att jag ser en skillnad i den stöttning som aktivister, inte bara i OB tänker jag, utan också när man tittar på i XR, Extinction Rebellion och sådär, får ekonomiskt.
Mm.
Så till exempel den här Graph Air-rättegången som var mot privatjetsterminalen för ett tag sedan, där vart ju domen, jag tror var 130 000 kronor totalt, eller om det var något färre, men i alla fall nästan hela den summan samlades in på ett dygn. Igår såg en annan aktivist som hade blivit dömd i Norge för 30 000 kronor. På lite drygt ett dygn så har hon samlat in 22 000 kronor.
Mm.
Och man förstår ju att, det blir en utmaning och det blir en ett förändringstryck. Om det är så att när aktivisterna gör en aktion så blir det ekonomiskt på pluskontot.
Mm.
Alltså när, straffinsamlingarna ger mer än vad de tar, så kommer du att hamna i en situation där det blir väldigt svårt för rättsväsendet att hantera. Så även om man själv inte är beredd att gå ut på en mosse eller utsätta sig för ändå den ökade grad av fara som det innebär, så är det otroligt mycket värt att lägga de pengarna som man tänker att man kan avvara för att stötta de som vågar.
Mm.
Så att det, där tänker jag att det finns också en trend som ser väldigt positiv ut.
Mm. Och jag tänker bara på nu i Grimså så är det ju jättemånga som sagt som kommer från andra delar av Europa och Skandinavien. Och där har vi ju sagt att vi kan stödja dem med reseersättning.
Ja.
Och gått in på sociala medier och på våra nyhetsbrev och frågat folk ifall de kan stötta för att hjälpa dem att komma hit. Och vi har ju fått in den summan som deras biljetter kostade.
Ja.
Så nu var det ju, jag tror det var 8 eller 10 stycken från Finland som kom tack vare att vi kunde göra den insamlingen för att betala deras biljetter.
Men det är fantastiskt.
Det är helt otroligt.
Ja.
Och det är fint, där har man ju lite de som kanske inte kan vara ute på mossen eller kan vara och göra civil olydnad eller liknande, kan stötta på andra sätt.
Ja.
Och där ser man ju vikten av det, liksom, att betala böter till exempel, eller betala reseersättning eller...
Ja, och också inte stanna vid tanken på att man alltid måste bidra med mycket eller stora saker, utan att så här små bidrag är otroligt viktiga. Jag tänker på många sådana här kampanjer som bygger på mångas bidrag.
Mm.
Blir ju så otroligt mycket starkare än om man är beroende av en stor bidragsgivare som kan liksom dra in och så dör hela verksamheten.
Mm.
Så att det är ju något jättestor styrka också,
för
att det ska kunna vara uthålligt.
Ja, verkligen. Ja, otroligt. Jag tänkte att vi kanske kan gå in lite på från Grimså, så att vi går över lite till dina initiativ och ditt engagemang innan vi går över på självaste huvudfrågan idag, eller det som kanske vi vill prata mest om, som faktiskt är aktionen 2025 på Trollhättan flygplats. Utan jag tänker att vi kan börja med dina andra initiativ, för de är väldigt intressanta tycker jag. Du, som sagt, det här Jag är klimatsjuk, hur mår du t-shirten som du har på dig nu, det är ett initiativ som du har startat, Klimatsjuk, finns en hemsida. Skulle du vilja berätta lite om den för lyssnarna och vad det innebär och vad man kan göra?
Ja, det kan jag göra. Jag bara insåg nu att jag får ju inte äta pasta med ketchup eller något sånt där från och med nu med den här på mig. Utan nu blir det så här, får man hem och tvätta och så får man stryka och så får man lägga den. Nej, men själva idén med Klimatsjuk, den kom till mig förra sommaren och det handlade väldigt mycket om så här, att hur kan man, i början så var det en tanke om hur kan man få civil olydnad att fler ska vara beredda att göra det och ändå grunda den civila olydnaden i liksom en ärlig och uppriktig känsla. Och man vet ju historiskt att när civil olydnad drabbar plånboken eller de offentliga finanserna, då händer saker. Det är någonstans, börjar man röra i pengarna, då reagerar makten. Och så tänkte jag på den här, det här är inte alls på ett sätt samma sak, men ändå, det har ju uppenbara konnotationer, så är ju den här protesten som de homosexuella gjorde i början av 80-talet, när man sa att när man, eftersom att homosexualitet i lagen är definierat som en sjukdom, så sjukskriver vi oss. Och det gick ju inte, för man behövde ju även arbetskraften som vars uppebärare hade sitt eget sätt att älska. Man vill ju ändå ha den arbetskraften jobbande. Så då, och det var inte bara det, men det var ju mycket i det där som gjorde att man ändrade den jättedumma lagstiftningen till att vara något mer sund. Så med det, den mixen, så började jag rådda idén att, men att befinna sig i kanske den största krisen mänskligheten någonsin har upplevt, där politisk, ekonomisk och medial makt inte alls berör krisen för det den är, gör att många människor mår dåligt psykiskt och fysiskt av i den insikten när den väl kommer. Det borde väl i rimlighetens namn kunna göra att man kan sjukskriva sig i samma utsträckning som om du är förkyld eller bakfull, höll jag på att säga, eller någonting annat. Mm. Alltså det är ju så. Och då tänkte jag att ja, men då ska man kunna sjukskriva sig för det. Mm. Och är då tillräckligt många som gör det och det här lyfts fram, så börjar ju arbetsgivare agera och reagera. Och när arbetsgivare agerar och reagerar, så kanske man ibland gör det på sätt som gör att facket blir tvungna att bli involverad. Och så blir facket involverad och de blir tvungna att ställa sig på arbetstagarens sida. Och de blir tvungna själva att ställa sig frågan, hur ska vi förhålla oss till när våra arbetare börjar må dåligt på grund av en eskalerande klimat- och hållbarhetskatastrof. Och så vidare. Och så väcks frågan liksom av att man skapar den här, det här skavet på en arbetsplats utifrån ändå en ärlig utgångspunkt. Och sen så, när vi har diskuterat det, vi har som blivit en liten grupp av engagerade. Det här är ju inte kopplat till OR, inte kopplat till XR, utan det här är människor som tycker att det här är en idé värt att driva. När vi pratade om det här så sa jag att egentligen så består det av tre saker. Det består ju att du har ett sjukt klimat. Klimatet är sjukt, det blir varmare och varmare. Det beror på att vi har ett system som är sjukt, som går ut på den helt absurda idén av att du bara ska kunna plocka ut resurser i en ständigt ökande takt från en finit resurs i form av våran planet, och det ska gå bra. Så, jätteunderlig tanke.
Ja, vi pratade lite om det i förra avsnittet.
Ja, så det gör att man känner sig sjuk.
Mm.
Samtidigt så menar vi att egentligen, är du klimatsjuk, är det nog den friskaste reaktion du kan ha på den situation vi är i.
Mm.
Och när vi har börjat med det här, så dels så är det den ena delen. Den andra delen visar sig ju att, för att skapa en hemsida där man kan lämna, det är så många dagar man har sjukskrivit sig för klimatet, och så kan man lämna sin egen berättelse. Och det visar sig ju att det finns människor som mår väldigt, väldigt dåligt. En del människor skriver saker som vi inte ens publicerar på hemsidan. Mm. För att de uttrycker som desperation, helt enkelt. Så att där är vi, och den här idén håller på att, och vi har ju tänkt det mer som en snöboll, så det här är inte riktat mot något speciellt datum som ett val eller någonting sånt, utan det här är någonting som ska kunna finnas som någonting som växer organiskt utifrån hur människor mår.
Mm.
Så får vi se vart det landar och hur det utvecklas.
Mm.
Men klimatsjuk.nu heter sidan som man kan gå in på.
Och då, på den hemsidan, jag gick in och kollade lite på den innan,
ja,
då kan man gå in och så kan man då skriva in hur många dagar som du sa,
ja,
och varför, och sen kan det eller publiceras då de här berättelserna, eller är det ett urval ni publicerar på hemsidan då?
Ja, alltså, då finns det ju ett administrativt team som tittar på vad människor har skrivit, så att det man skriver det publiceras inte på en gång. För, eftersom att det finns saker som människor skriver som, ja, dels så finns det ju troll som skriver knäppjökar, bla bla bla, som de brukar göra. Men sen så finns det människor som mår så dåligt att det inte är lämpligt att publicera.
Mm.
Så de sållar sakerna vi bort.
Mm. Har ni sociala medier också?
Nej,
nej,
inte ännu.
Nej.
Så här, apropå resurser, begränsad verksamhet.
Ja.
Och nu har jag dessutom så här, jag kom på det, så här, klimatsjuk t-shirt, de pengarna skulle jag egentligen donera till klimatsjuk, men nu har jag lovat året, så nu är det året.
I alla fall den t-shirten.
Den t-shirten, ja, ja, precis.
Ja, men jag tycker det är ett jättehäftigt initiativ. Jag tycker att det, när jag fick höra om det så tänkte jag mycket på kopplingen till de homosexuella på 80-talet som sjukanmälde sig. Som faktiskt fick till att homosexualitet inte skrevs in som en sjukdom längre. Det var ju en av de aktionerna, kan man säga, eller de initiativen som gjorde att det faktiskt togs bort från inskrivningen.
Ja.
Och det tyckte jag var, det är en väldigt häftig historia om just civil olydnad, när man kan få till sådana konkreta förändringar.
Mm.
För det var ju så att, om jag förstod rätt, att den ansvariga ministern visste inte ens om just då, jag tror det var någon socialdemokrat, visste inte om att det fortfarande var inskrivet att homosexualitet ansågs som en sjukdom.
Just det.
Så det var ju en sån, att lyfta upp det här, att avstigmatisera homosexualitet.
Men alltså det ser man ju med återställda våtmarker också, att civil olydnad är ju inte bara ett olydnadsprojekt, det är också ett folkbildningsprojekt.
Mm.
Begreppet våtmark, hur många vet eller känner till det och torv och så. Mm. Så att det är ju självklart att det är ju också ett sätt att bilda kring en fråga. Och det skedde ju då också.
Mm.
Så jag fick faktiskt jag har fått ett pris en gång i mitt liv på högstadiet när jag slutade nian.
Mm.
Då fick jag för framstående insatser i hemkunskap. Och det var ju så här, man fick massa priser och då fick jag komma fram i aulan. Och då fick jag en bok som hette Hotet mot de svenska våtmarkerna. Och i den så låg det 100 kronor. Den enda gången jag öppnade den boken var på att plocka ut 100 kronor.
Tills nu då?
Tills nu. Ja. Men jag kommer ihåg, för jag tyckte det var så här bara... Jag tyckte det var otroligt ointressant titel. Så här, bara, ah, okay, men jag fick en 100 kronor. Ja. Trevligt.
Nej, men
det kanske var någon sån ödessignal. Ja. När jag gick ut nian, vad kan det ha varit? 89 någonting. Ja.
Shit. Ja, wow. Så det kanske var någon signal.
Ja, det var nog en signal. Ja. Det här väntar senare i livet.
Ja. Ja. Du vet bara inte om det. Eller?
Nej.
Nej.
Nej, men nu har jag tagit hotet på allvar och försöker göra någonting åt.
Ja, och det gör du med bravur, skulle jag vilja säga.
Mm.
Väldigt fint att ha med dig i den här kampen.
Ja.
Du är en väldigt stark resurs, men också väldigt fin människa. Mm. Så det är väldigt fint att ha med dig.
Jag får säga tack detsamma.
Ja, tack. Ja, men jag tänkte, om det är någon som är intresserad av att höra av sig till klimatsjuk eller vill engagera sig, finns det något sånt sätt folk kan...
Ja, alltså jag finns ju lättfunnen på sociala medier och man kan höra av sig till HV och komma åt mig på det viset. Sen så på klimatsjuk.nu kan man ju skriva de här berättelserna, så kan man ju skriva någonting, bara att jag vill komma i kontakt med er, så kommer vi att se det. Så det är lugnt. Jag tror att vi har någon kontaktväg också på hemsidan.
Mm, jag tror det.
Ja.
Ja, men fint. Så också ytterligare än så. Jag tycker det är kul att lyfta upp andra initiativ och projekt och sådär.
Mm.
Så är någon av dem som lyssnar intresserad av detta eller vill veta mer, så gå in på hemsidan klimatsjuk.nu.
Mm. Och det är ju som så mycket inom klimatrörelsen en sak som växer med de som är med i den. Alltså, för det märker man ju att det föds nya idéer på det tema som man jobbar med. Så vi har ju haft prat om så att vi behöver starta samtalsgrupper återkommande, bara för att man ska få lyfta på locket och prata om de här känslorna.
Mm.
Men vi försöker hitta en form för att hålla dem och sådär. Så att det kan ju vara en ingång där man kan vara med.
Mm.
Eller andra saker som man hittar på som man kan jobba med. Så att man är otroligt varmt välkommen om man vill delta på något sätt.
Jag tycker det är väldigt starkt.
Eller bara uttrycka uppskattning.
Ja. Det är kul. Eftersom jag är lite engagerad inom facket också, jag tycker det är intressant som en facklig fråga.
Mm.
Alltså om man anmäler sig som sjuk, eller man sjukskriver sig för att man mår dåligt på grund av klimatkatastrofen eller miljökatastrofen och liksom allt det här.
Jag har ju sjukskrivit mig från jobbet på grund av klimatångest vid åtminstone ett tillfälle om 2 eller 3 dagar och så. Men sen har jag också uppsökt min arbetsgivare och blev mött på ett väldigt bra sätt. För att jag sa att det sättet som jag tyckte att min arbetsgivare mötte klimatkatastrofen utifrån policies och vad man gör, så gjorde mig klimatsjuk. Och jag behövde prata med en psykolog eller vad man ska säga.
Mm.
Och då till mötes gick min arbetsgivare mig och jag fick träffa en psykolog på deras bekostnad. Och det var på många sätt inte ett jättebra möte med den psykologen. Det var så här konstigt, nästan som att det varit en debatt inne i det där behandlingsrummet. Men det slutade med en sak som jag tyckte att jag bär med mig inte bara ifrån till mitt arbete utan också klimatarbetet överlag. Han sa så här att, hur länge har du försökt förändra din arbetsplats? Jag sa att jag har hållit på kanske 15 år. Hur har det gått? Inte så bra alls. Då tycker jag inte att du ska försöka tro att du kan förändra din arbetsplats. Men du ska försöka fortsätta agera på ett sätt så att du inte förändrar dig själv.
Mm.
Så att det gjorde att jag inte längre kände en lika stor frustration över allt som jag tycker att arbetsplatsen inte gör. Samtidigt som det gav mig legitimitet att fortsätta göra som jag gör. Och det tänker jag när man tittar på hur klimatkrisen och hållbarhetskriserna och katastroferna hanteras nationellt och internationellt. Så är det ganska bra så här, mental inställning att ha. Så att jag förväntar mig inte att det kommer att bli bättre, men jag gör det här för att jag måste göra det i den tid som är.
Mm. För annars kommer du förändra dig själv.
Ja.
Mm. Ja, men fint.
Jag vill inte vara en person som inte bryr sig när så mycket står på spel.
Mm. Ja, det är tänkvärt faktiskt.
Alltså. Och det är många, tror jag, som känner sig klimatsjuka utan att kunna sätta fingret på vad det är.
Mm.
Men alltså, det är ju, jag tänker att det borde vara uppenbart, alltså som samhällsfenomen.
Mm.
Befinner du i en existentiell kris där allt du håller kärt riskeras på ändå förhållandevis kort tid.
Mm.
Att inte må dåligt då.
Nej.
Är nästan det mest underliga.
Mm. Nej, verkligen. Ja, nej. Det finns så mycket att göra, men jag tycker detta är väldigt konkret och jag tycker det är ett väldigt bra initiativ.
Mm.
Så verkligen, tack för det.
Ja, tack för uppskattningen.
Ja, och nu gör jag den här klassiska segwayen då, som jättemånga säger att man inte kan säga.
Vad är det då?
Nej, är det sant? Det kommer bli återkommande. Nej, men att vi går över till ett nytt ämne.
Ja, brygga tror du det kallas.
Ja, på svenska säger man nog brygga.
Okay.
Och jag har börjat säga segway.
Mm, det är ny svenska.
Ja, ja, verkligen. Nej, men jag tänker att vi kan gå över till huvudtemat idag, som faktiskt är aktionen du och Frida gjorde på Trollhättan flygplats 2025, där ni gick in och stoppade ett flygplan.
Ja.
Vill du berätta lite om den aktionen?
Ja, alltså det är ju, alltså i grunden så är det ju en flygplatskampanj, eller man ska säga, för en återställd våtmarker, som sträckte sig över 3 veckors tid kring påsk 2024.
2025.
2025. Det är 2026 nu. 2025 var det. Ja. Och jag fick ju reda på att det här skulle hända i ganska god tid på hösten 2024.
Ja. Yeah.
Mm. Och någonstans i grunden så handlar ju, vi är ju i ett sånt katastrofalt svårt läge. Så jag söker med ljus och lykta över olika sätt att slå larm som slår igenom så högt och så bra som möjligt.
Mm.
Det är egentligen det enda fokus jag har för att göra mitt. Och då kom ju den här möjligheten att göra en mer radikal, kan vissa tycka då, fredlig civil olydnadsaktion. Och jag tänkte väldigt, väldigt mycket på den. Med tanke på min bakgrund förstås, men och annat också. Kanske den största saken som oroade mig var inte eventuella straff på följder och så som skulle kunna komma, utan det var den sociala reaktionen av människor runt omkring. Så innan jag bestämde mig så pratade jag framförallt med mina barn och andra närstående. Så här, hur skulle ni tänka om jag gjorde det här? Och då fick jag ändå väldigt liksom starkt stöd tillbaka, och att de fortfarande älskade mig och så, och de förstod att jag försökte göra gott. Så då, alltså en månad ungefär innan aktionen, så bestämde jag mig definitivt. Så därifrån och framåt så fanns det liksom ingen tvekan längre, utan den stora tvekan låg fram till det egna beslutet i tv-soffan hemma, som jag fattade en kväll att nej, nu kör jag. Och sen då så handlar det ju om att försöka få upp frågan om torvbrytning och att stoppa torvbrytningen i Sverige. Och att använda stoppandet av ett transportsätt som också är väldigt utsläppande som ett sätt att skapa opinion och fokus på frågan. Och då bestämde jag och en annan medaktivist, det är mycket kring den här historien, men till slut i alla fall oss fram till att gå in på Göteborg Stallbacka Airport, som det heter, Trollhättan.
Mm.
Och vi scoutade stället lite grann. Så vi såg att stängslet runt flygplatsen, det är ett så kallat skyddsobjekt, vilket ju gör att straffskalan sen som vi kommer att dömas gentemot i rätten sträcker sig upp till 2 års fängelse. Men vi såg att det fanns en skarv där de hade lagat stängslet. Eftersom att vi är fredliga civila olydnadsaktivister, så vi vill ju skapa så liten skada som möjligt men ändå störa för att höja frågan. Så då hade de najat ihop det där stängslet med sån här, på slang kallas det för kattstrypare, men det är väl buntband som det heter i handen, liksom. Plastband. Sådär. Och det var 5 stycken räknade vi ihop. Så då gjorde vi så att vi köpte 5 stycken buntband så att vi kunde ersätta de buntbanden som vi förstörde.
Så fint.
Ja, och så var det ju påsk. Så då köpte vi ett litet påskägg med godis som vi också lämnade vid stängslet för att de arbetare som sen skulle sätta ihop stängslet skulle inte bli allt för sura på oss. Och sen övade vi då, vi samlades några dagar innan och förberedde oss på att göra det här. Och sen så åkte vi till Trollhättan, vi klippte upp buntbanden, vi öppnade stängslet, vi satte upp en banderoll där det stod återställ våtmarker eller stoppa torrbrytning.
Förbjud torrbrytning.
Förbjud torrbrytning stod det på. Och sen så stegade vi då in på flygplatsen. Mm. Och det vi hade med oss, det var att vi hade skrivit ett brev till passagerarna på det flygplan som precis skulle till och lyfta. Och i det brevet så hade vi då skrivit ihop en varning om var planeten befinner sig och den oerhörda katastrof som vi står inför. Så det var ju ett sätt att liksom använda flygplanet och dess passagerare i någon form av symbolisk roll också för planeten och att vi är på väg på en resa som vi inte riktigt vet hur vi ska landa eller om vi kommer att landa den väl överhuvudtaget. Och det brevet har fått ganska stor spridning så, på olika sätt. Det har översatts till tyska, vet jag, och spridit i Tyskland. Det finns så här retorikstuderande som har analyserat talet. Så jag har fått hemskickat en retorisk analys av vårat brev.
Är det sant?
Ja, det är sant. Wow. Och det har använts också i annan universitetsutbildning av hållbarhetskurser och så.
Wow.
Så. Men det är intressant. Och det som vi bland annat säger där är ju det att vi, alltså apropå det här med att göra saker för att vara den man vill vara, så är ju att vi förstod ju redan när vi gick in på flygplatsen att vi inte skulle komma in i flygplanet och få läsa upp det här. Mm. Så här efter säkerhetsgenomgången. Ursäkta, vi har 2 stycken aktivister här också som vill säga några ord. De har tagit med sig ett brev. Det händer inte.
Nej.
När man är 2. Mm. Men hade det varit 1000 aktivister som hade gått in, då hade vi kanske fått läsa upp den också. Gått därifrån. Så att numerären har ju förstås betydelse, men också att man gör saker även om man vet att man inte kommer nå hela vägen fram, för att det är det man måste göra för att vara ärlig mot sig själv och den situation som vi befinner oss i.
Jag tycker det är någonting så intressant som du säger här, det här med antalet spelar roll, men också att vara den, vara ärlig mot sig själv och vara ärlig mot sig själv och den man är.
Mm.
Och det är ju någonting som jag hela tiden försöker ha med mig, men också när vi pratar med människor och har utbildningar och träningar, att det viktigaste är inte alltid vilket genomslag man får eller att man vinner eller allting går exakt så som man vill det ska gå, utan det är att man ska vara ärlig mot sig själv i den tiden vi lever i just nu.
Mm.
Och det är någonting som jag tror är väldigt viktigt för människor att ha med sig. För vi kan vara väldigt fokuserade ibland på att det är resultatet som spelar roll.
Mm.
Och resultatet är ju såklart jätteviktigt, speciellt när vi håller på med den här typen av kamper. Men någonting som jag kanske skulle säga är ännu viktigare är just den ärligheten mot sig själv.
Mm.
Vad skulle du säga om det?
Ja, men alltså jag tänker, sen behöver vi nog plocka fram en egenskap som vi hade kanske mer av förr i tiden än vad vi har idag. Och det är när man deltar i det här försöket att stoppa de här katastroferna, så måste man vara medveten om att man kommer aldrig att veta själv om jag har lyckats eller inte.
Nej.
Alltså, du är ju bra mycket yngre än mig, men jag skulle ju nog säga att inte heller du kommer att dö. Även om du blir en gammal och trevlig gubbe, så kommer du inte att veta om vi lyckades hejda klimat- och hållbarhetskatastroferna när du dör.
Nej.
Det hade man ju en stor förmåga till för att påbörja projekt, alltså allt möjligt från katedralbyggande, det finns ju många sådana liknelser, att påbörja projekt som man vet att varken jag, mitt barn eller mina barnbarn kommer att se färdigt.
Nej.
Och så är ju också den här kampen. Det vi kommer att kunna se och det vi måste se väldigt, väldigt snart, det är ju det sociala skiftet.
Mm.
Om vi ska ha en chans överhuvudtaget att rädda något.
Mm.
Som är liksom rimligt så. Så måste det sociala skiftet, alltså att opinion vänder.
Mm.
Det måste både du och jag inom vår livstid få uppleva.
Mm.
Annars blir det, då blir hädanfärden ännu mörkare om vi inte får se det.
Någonting som många forskare brukar kalla en social tipping point.
Ja, precis.
Det finns en...
Använda ytterligare ett svenskt ord.
Ja, en social... Säger man tipping point på svenska?
Ja, tipppunkt kanske.
Ja, tipppunkt. Ja, brytpunkt.
Brytpunkt kanske. Mm.
Det finns ju en, jag gick ju som sagt en folkhögskolekurs.
Mm.
Och du är folkhögskolelärare.
Ja.
Så det är också
något... Fantastiskt yrke.
Verkligen. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Där kan vi också gå in och prata om jättelänge tror jag. Men vad jag vill säga är att i den kursen så pratar vi mycket om det här med hållbarhet och tankar om hur man kan leva mer hållbart på olika sätt i den världen vi lever i. Och då kommer man in på olika ämnen och ett av ämnena var ju hur man byggde och hur man levde förr. Och en av de delarna som jag tänker koppla an till det du säger här, det var ju det med att förr i tiden, och jag tror detta gällde stor del av Skandinavien, men jag kan inte säga exakt var eller hur det gick till. Men vad jag fick höra var att man plockade sten från väldigt tidig ålder. Så varje år skulle man plocka en sten eller flera stenar. För att sen i framtiden, när man fyllde 18 eller 20, ha tillräckligt med stenar för att kunna bygga en jordkällare.
Just.
Och då visste man att när jag är 18 och jag ska gifta mig eller ska skaffa familj, då har jag tillräckligt med sten för att ha byggt eller kunna bygga den här jordkällan till min familj. Och jag tänker att mycket av det synsättet back in the days med både med jordkällan men också odling och byggandet av samhällen eller av communities, gårdar, var ju generationstanken.
Ja.
Att det här ska... Jag kanske inte blir klar med detta under min livstid, men mina barn kommer kunna fortsätta med det. Eller generationen efter kommer kunna använda sig av detta.
Mm.
Att man såg väldigt, väldigt, väldigt långt framåt i tiden.
Mm.
Så jag, om man då kopplar an till det du sa, att vi kanske inte kommer se något. Vi kanske inte kommer få reda på ifall vi inom situationstecken lyckades.
Mm.
Men vi måste göra den här kampen ändå.
Mm.
Och där tänker jag att det är viktigt kanske för vissa att släppa hoppet också. För hoppet kan ju vara viktigt att ha, men jag tänker också att hoppet kan vara väldigt deceiving, vad säger man på svenska? Om man tror att man kommer lyckas och att man lever på det hoppet, men inte kommer få se att man lyckas eller vad det man gör ger faktiskt för effekt, så kan det vara...
Ja. Hopp har ju så otroligt många definitioner också.
Mm.
Jag tror att många människor har också alltså formats in i en liksom ett historieberättande som är väldigt så här västerländskt också. Tanken om att du har ett jätteproblem, alltså om man tänker så här vanliga västerländska actionfilmer eller något där planeten hotas eller någonting annat stort elakt kommer att hända om inte hjälten gör något.
Mm.
Då är det hjälten singularis som ska göra något.
Mm.
Och det är antingen totalt misslyckande eller alltså totalt lyckande. Du måste trycka på en knapp, gärna en halv sekund innan atombomben sprängs.
Mm.
Eller det är alltid en halv sekund innan atombomben sprängs på de här filmerna. Så lyckas ju den enskilda hjälten trycka på den knappen. Och allting löser sig.
Mm.
Och det är liksom, det är så, och då, och vi är också just det vana med att historien alltid slutar lyckligt.
Mm.
Och det är det som är så väldigt läskigt här, är ju att vi inte vet, och som sagt, inte kommer att veta när vi dör förmodligen, hur den här historien slutar. Men det vi vet också är att det är inte en knapp. Utan det är, alltså kollapsen, även om den så här ideologisk historieskrivning kommer att ske väldigt snabbt. Så ur en mänsklig synvinkel så går det ju förhållandevis långsamt. Så att vi kommer ju kunna motarbeta kollapsen längs hela vägen efter bästa förmåga. Och sen är det definitivt inte så att det är en enda persons verk att rädda planeten. Utan det enda sättet vi kan göra det, det är tillsammans. Och var hoppet kommer in i allt det här, jag vet inte. Alltså, jag tror att du misstänker, många som är aktiva i klimat- och hållbarhetsrörelsen känner nog ändå att meningsfullhet, den meningsfullhet som har givits mig och kanske också dig i det här arbetet är enorm. Så det är någonting annat än hopp, men det är oerhört livskvalitetshöjande.
Jag tror ju på, ja men jag håller med dig där, och jag tror ju just det när jag nämner hopp är ju att jag tror inte att man ska förlita sig på hoppet. Nej. Utan man får skapa sitt eget hopp. För förlitar vi oss på hopp så kan man förlita sig nästan på något externt, att vi kommer lösa någonting. Utan vi får skapa det själva, vi får göra det som vi vet behöver göras. Och skapa vårt eget hopp och ha en tro på att det kommer göra någonting. Och där ser jag kanske lite skillnad på hur man använder hoppet eller sätter det på saker och ting.
Men det är en jättefin historia om stenarna. Den kommer jag att sno av dig.
Ja.
Men jag tänker också så här, ofta när man pratar om klimat- och hållbarhetskatastroferna så är ju blicken framåt. Och liksom, det är ganska förståeligt därför att barn är det absolut viktigaste vi har. Och mycket av mitt engagemang kommer ju ur ett föräldraskap. Jag verkligen inte vill att mina barn ska hamna på den plats där vi redan på många sätt är. Men det är ju också så, alltså alla de här stenarna som har burits historiskt för våran skull, alla dessa generationer som har brutit sina kroppar och kämpat under mycket, mycket svårare omständigheter än vad vi har gjort för att vi ska ha ett bra liv. Fan om vi ska sumpa det. Så otroligt självcentrerat och jobbigt att känna att man i sådana fall skulle tillhöra den generationen som egentligen då så här sumpar big time åt båda håll i den här kronologiska generationsvandringen. Så.
Ja, men verkligen. Men om vi hoppar tillbaka till aktionen.
Ja, just det.
Ja, nej. Jag tycker detta är jättebra. Jag älskar det här. Men om vi hoppar tillbaka dit. Ja. För ni gick in.
Just det.
Kom ni fram?
Nej.
Planet?
Nej. Alltså så här. Och det tänker jag, det är viktigt att säga för de som tänker, alla de där ute som tänker, jävla foliehattar. Vi försöker ju alltid göra det här så säkert vi bara kan. Så det finns ju också andra individer runt omkring oss. Dels så har ju Återställ våtmarker kontaktat lämpliga myndigheter innan, flera månader innan, och sagt de här 3 veckorna kommer vi att engagera och ägna oss åt detta. Sen när vi väl går in så har vi en person som direkt ringer 112, säger det här händer. När 112 lägger på efter 5 sekunder så ringer de upp flygledartornet och säger hej, ni har 2 personer inne på området. Det är aktivister och de är fredliga och snälla och kommer att göra allt som ni säger åt dem att göra förutom att flytta på sig. Och det är det som hände. Alltså, den personen som ringde upp 112 pratade med 112 i 5 sekunder. Sen ringde han upp flygledartornet och flygledartornet, innan han hade sagt färdigt första meningen, sa att det är lugnt, vi har koll på dem. Så när vi har gått, skulle jag tänka mig 5 steg in på den här gräsmattan där det är 300 meter kvar till landningsplatsen. Redan där är ju vi spottade. Och redan där har ju flygplanet som snart skulle till att taxa ut valt att stanna till liksom, för att inte åka ut på landningsbanan eller startbanan. Och sen kommer det då, efter vi har gått 150 meter mot landningsbanan innan vi ens är framme, så kommer ju då säkerhetspersonalen först. Och det är 2 herrar, en yngre och en äldre. Det var lite kylslaget i luften. Vi satt oss ju direkt då på knä och sa att vi är fredliga klimataktivister, vi är här av den här anledningen, vi har ett brev med oss som vi vill lämna och läsa upp för flygplanets passagerare. Den yngre av de 2 säkerhetspersonalen var lite osäker, den äldre var lite tvärare. Men min medaktivist Frida hade den goda förmågan att ge honom en komplimang för att han klarade kylan så bra i bara shorts. Och då var han mycket mjukare, mycket trevligare.
Ja.
Så. Och sen efter en stund så kom ju, ska jag tippa, totalt kanske 5 polisbilar eller något. Mm. Där några kollade stängslet där vi hade gått igenom och lämnat vårt påskägg. Och sen fick vi sätta oss i separata polisbilar och köra oss till häktet. Mm. Och det var ju en helt ny upplevelse för mig. Men det var en väldigt pedagogisk polis som förklarade vad de gjorde och varför de gjorde det. Och inte ville att jag skulle sätta på säkerhetsbältet, utan det skulle hon göra som åkte med mig. Och sådär. De blev lite förvånade. Jag hade ju aldrig gjort det förut, men jag tänkte att jag skulle vara så förberedd som möjligt. Så jag hade gjort en liten, sån här axelremsväska, en blå, som jag hade med så här frystejp, så hade jag satt på, så hade jag skrivit så här: Williams häktningsväska.
Ja.
Och den hade jag lämnat precis där jag gick igenom stängslet. Och det, när polisen frågade mig, han sökte igenom mina kläder och hittade då mitt ID-kort, och det jag hade med mig. Så han, har du några andra saker? Jo, så här, jag har en häktningsväska där borta vid stängslet också. Skulle du kunna tänka dig att ta med den till häktet? För jag har lite böcker och linsvätska och sånt där. Och han var, jag tror det var första gången han stötte på en någon brottsling som har med sig häktningsväska till brottsplatsen.
Så han visste. Så han gick dit och fick se den lilla väskan. Alltså.
Ja, jag tror inte att det var han som gick och hämtade den. Det tog ett tag innan jag fick saker ur. Jag har faktiskt inte fått tillbaka väskan ännu. Jag tror att det är Frida som har den. Men den är ju utlämnad från de rättsvårdande myndigheterna.
Ja.
Men jag fick till slut efter ett dygn ut min linsvätska då, för att kunna.
Var detta första gången för dig när du satt gripen? Och...
Ja.
Och hur länge satt du?
Jag satt i lite drygt ett dygn. 28 timmar, 30 timmar.
Mm. Och då är det rent... nu ska jag komma på vad det heter, rent pedagogiskt kanske jag får säga det, så är ju det häktning först efter en häktningsförhandling.
Ja,
så du satt ju i, nej det är helt okej.
Ja.
Men då satt du satt gripen och men inte anhållen då.
Mm.
Så ungefär 12 till 24 timmar.
Nej, jag satt 28.
28 timmar så.
Så att jag kommer inte ihåg exakt rubricering då.
Anhållen.
Anhållen. Då var jag anhållen.
Just
det. I min närvaro.
Mm.
där fick jag ändå till en term som väl var korrekt.
Ja,
nej, men det var ju förstås en ny upplevelse.
Ja. Och hur var det för dig att sitta?
Jag var så pass så här, mentalt förberedd på att det skulle komma. Så jag tyckte att det funkade alldeles utmärkt. Jag var väl lite ovan med de här intima fysiska undersökningarna som sker när man går in på ett skyddsobjekt, så ska de ju kolla att man inte gömmer saker lite här och där.
Ja.
Så det var ju så här lite. Men i övrigt så jag är en människa som kan befinna mig ganska mycket upp i mitt eget huvud, så jag skapar mig liksom en egen fantasivärld där inne. Jag hade ju också ingen kompis i rummet, utan jag hade en egen svit.
Ja, en egen liten cell där.
En egen liten cell. Och där kunde jag så här hitta på massa olika spännande saker som gjorde att tiden gick.
Ja, till exempel?
Jättespännande. Jag fick en liten informationslapp om någonting om jag gav någon fingeravtryck och grejer, och så fick man information om vad det där var. Och det där gjorde jag då till ett litet flygplan. Och sen precis vid nattduksbordet, vid cellsängen, så fanns det en liten lucka. Jag vet inte om du har sett den första Star Wars-filmen när de ska träffa den här luftslussen och roboten. Och det var ungefär samma chans. Jag ställde mig längst bort i cellen med det här flygplanet. Och sen kunde man ju stå där då i typ 2,5-3 timmar och försöka träffa den lilla luckan in vid sängen med pappersflygplanet. Som det gick, så det är ju ett sätt.
Ja.
Sen hade jag tennis. Lufttennis. Alltså man kan spela luftgitarr.
Ja.
Man kan också spela lufttennis.
Ja.
Så då föreställer man sig att den bortre väggen i cellen är nät.
Ja.
Och sen så själv så spelar man från baslinjen då. Och det roliga var ju då att det är första gången i mitt liv som jag fick spela mot Ivan Lendl. Det är ju en stor tennisikon för mig. Jag är inte så jätteintresserad av tennis i övrigt, men just Ivan Lendl minns jag, för han var cool på slutet av 80-talet eller något. Så jag spelade en lång match mot Ivan Lendl. Så jag hade faktiskt träningsverk.
Oj!
När jag kom.
Är det sant?
Ja, men du vet, det är mycket så här utfall. Alltså tennis, ja. Det är inte riktigt når bollen, fast jag nådde ju alla bollar. Ja. Ivan förlorade varenda boll.
Ja, snyggt.
Men då får man gå ner mycket. Så baksida lår kände jag väldigt mycket av. Sen är det så här, man kan ju också förhålla sig till häktningspersonalen, tänker jag, på olika sätt.
Ja.
Och Det de måste göra är att de måste ju ge dig tillträde till toalett om du är kissnödig. Och det som sker är ju att när jag plingar på och säger nu behöver jag gå på toaletten, då kommer det två vakter och öppnar. Och sen så öppnar de där och så får jag gå en liten bit i en gång bort till en toalett där en annan vakt redan har öppnat dörren och så får man gå in. Och så stänger de den där dörren och så gör man sina behov. Och man hör att de två stöder ut och kuckelkurar och pratar liksom, och väntar på att jag ska bli klar. Och sen knackar man och så går man tillbaka och samma procedur. Mm. Om man då föreställer sig att man är kejsare. Mm-hmm. Du vet, du har beväpnade vakter som på ditt kommando öppnar dörren för att du ska gå på toaletten.
Ja. Det är fantastiskt.
Det är en otroligt privilegierad tillvaro.
Ja. Detta är ju, detta nämner ju Pontus också tror jag i sitt avsnitt när han pratar om demokrati.
Ja.
Så pratar vi också om, jag tror att vi nämner det i hans avsnitt eller det avsnittet om just synen när man sitter i fängelse.
Mm.
Och vad man ska, för att kunna trivas med den tillvaron bättre, så handlar det jättemycket om vilket mindset man har.
Ja.
Och jag tänker någonting där du gör i de här när du spelar tennis mot världsstjärnorna, när du ser dig själv som en kejsare när du blir insläppt på toaletten. Det är ju någonstans att se, att skapa din tillvaro så som du vill se den. Kanske inte att du vill se dig som kejsare, det är inte det jag säger.
Nej.
Men att du gör det inte värre än vad det behöver vara.
Nej.
Du vet varför du är där. Du var förberedd på det. Du hade till och med en liten väska som du hade förberett för att åka in dit. Det är ju dag och natt, tänker jag, när man sitter där. Och jag ska ju prata med Tina idag. Det är tanken, jag ska prata med Tina idag. Som sitter i fängelse just nu.
Mm.
Och jag tror att hon kommer säga samma sak. Att det är nog väldigt stor skillnad på de som ser sig som sitter i fängelse eller sitter gripna, som ofrivilligt sitter där. Och till de som är förberedda på det. Och har förberett sig på det.
Ja. Och sen så tänker jag att att sitta i fängelse är ju, eller att sitta häktad eller gripen,
ja,
eller anhållen.
Ja.
Det är ju inget självändamål i sig. Det gör är ju att det skapar uppmärksamhet.
Mm.
Sen är alltså den fysiska verkligheten är ju att du är i en ganska utsatt situation. Du har ju ingen frihet. Det är allt eller det mesta bestäms ju av andra.
Ja. Mm. Men jag tänker, det är jätteviktigt att ha med sig det också, tänker jag, såklart. Ja. Att det här är inte någonting som man ska inte skönmåla det heller.
Nej.
Men vilket mindset man har när man sitter där. Ja. Det är väldigt, väldigt viktigt, tror jag.
Och sen är det så här. Jag tänker också, för man behöver ju fundera över när jag gör det här, vad dels då påföljden och vad man kan bli frihetsberövad en kort stund efter man gör det. Men sen också kommer det bli en rättegång och därefter en straffpåföljd. Mm. Vad innehåller straffet?
Mm.
Tycker jag att straffet i sig är värt det som jag försöker stoppa.
Mm.
Jag menar, då tänker man på den sommar som har varit hittills.
Mm.
Där liksom bårhusen i Frankrike inte räcker till.
Mm.
Och liksom alla högar med kroppar som har skapats som till följd av klimatkatastrofen. Vi pratar ju om så mycket människor som har dött i förtid.
Mm.
Vad är egentligen ett straff som inte är värt försöket att stoppa det?
Mm. Jag tänker också hotet med fängelse eller med gripande och hela de här alla repressalier. När hotet inte skrämmer någon på samma sätt som det kan göra för andra, då på något sätt så är man ju fri också.
Ja, men när du tänker, alltså som så, om vi säger då att jag tycker att det är värt att riskera 2 års fängelse, jag tror att egentligen i grunden är jag nog beredd att kunna offra ännu mycket mer när jag vet konsekvenserna av klimatkatastrofen och det som jag försöker förhindra. När värdet av frihets, alltså när värdet är så mycket större än kostnaden att bli frihetsberövad, då har ju systemet som försöker stoppa dig egentligen inte längre någon större makt.
Mm.
Så. Sen är jag i en gyllene situation därför att jag, mina barn har alla passerat 19 och är på väg ut i vuxenlivet och har egentligen alla fyra en egen försörjning. Så det gör ju att om straffet innebär en stor ekonomisk belastning så kommer det inte att drabba tredje part och dessutom så här tredje part som jag älskar väldigt mycket. Utan det kommer i första hand att drabba mig då. Och det, så kan det vara.
Så kan det vara. Vad hände efter att du släpptes fri? Hur mådde du?
Ja, men jag mådde bra. Det som jag var mest orolig över, det var väl kanske hur mina arbetskamrater skulle bemöta mig, för där hade jag inte grundat det i samma utsträckning. Och där tror jag att de beter sig som, om man ska sätta på mig fördomsglasögonen, som de flesta svenskar gör. Alltså de som tyckte det var bra klappade mig på axeln och gav tummen upp. De som tyckte att jag betedde mig som en foliehatt, de sa ingenting. Och så tror jag att de flesta beter sig. Så att det förlöpte ganska väl. Och tiden går, människor glömmer. Och förhoppningsvis så upplever de en som en hyfsat trevlig prick i vardagen. Trots att man har försökt då. Eller trots att man har stoppat ett flygplan i 38 minuter. Jag stoppar inte helt och hållet. Nej. Eller vi, jag och Frida. Utan det blev 38 minuter försenat.
För jag tänker det är jättemånga där ute som känner att jag vill göra någonting. De ser vad som händer i Europa. De ser vad som händer i USA. De ser vad som händer i Asien och Afrika.
Över hela planeten.
Ja, exakt. De ser vad som händer överallt. Och kanske speciellt den här sommaren. Är det många som jag fick en kompis till mig som kommer till Grimsås. Delade en grej på sociala medier. Där det var någon som hade skrivit in till en rörelse som var en del av A22-nätverket. Det franska systerrörelsen. Och skrivit in att när jag först såg er, alltså den här franska systerorganisationen eller rörelsen, när ni satt inne på franska öppna, alltså tennis, då var det ju, detta var 2022 tror jag, så hade de sprungit in på franska öppna och bundit fast sig med buntband, om jag inte minns fel, på men någon av matcherna i nätet där det stod hur många dagar det var kvar innan. Jag kommer inte exakt ihåg vad de räknade ner till, men jag tror det var vad FNs klimatpanel, IPCC, säger att för att vi skulle kunna fortfarande hålla oss med den budgeten, klimatbudgeten, inom 1,5-gradsmålet eller något sånt, så stod den siffran. Och då blir ju jättemånga upprörda. Folk blir störda av att se tennis. De blir jätteupprörda. Den här personen hade blivit jätteupprörd, tyckte det var idiotiskt, foliehattar, hela den grejen. Och så hade de skrivit till dem nu i år och sagt att jag förstår allt vad ni gjorde och jag skäms över att jag inte agerade och att jag var den personen jag var då och sa de sakerna, eller skrev de sakerna jag skrev. Jag förstår varför ni gjorde det och jag kommer gå med i kampen. Och jag tror det är väldigt många som är där, som kanske får upp ögonen eller som förstår vilket klimathelvete vi står inför och är i just nu.
Återigen tänker jag, där då, om man känner att man har kommit till den insikten, för att det är ju det som alla som agerar har kommit till i någon mån, är ju att förstå allvaret. När det väl sjunker in så blir man både klimatsjuk, vilket ju är egentligen det sundaste, men också benägen att vilja göra saker. Sen beroende på livssituationen, alltså som jag sa, jag är ju liksom någon gyllene snitt nu, jag har mina barn har vuxit upp och så är man, har man olika möjligheter att göra olika saker. Och jag tror ju, och jag tänker alltså sådär, alla är inte beredda att springa in på franska öppna och så här, låsa fast sig vid nätet eller springa ut på VM. Det är inte någon som har gjort det än. Och så här med någon cykellås, det är någon som har gjort det på andra matcher, låsa fast sig vid stolpen runt halsen, det ser otroligt dramatiskt ut. Utan det finns ju en jättelång skala av saker som behöver göras som inte alls är olagliga eller inte alls innebär en personlig fara. Och allt på den skalan är lika viktigt som att låsa fast sig vid den stolpen. Alltså det agerandet som syns är i sig inte viktigare än det agerandet som finns bakom kulisserna. Det är precis lika viktigt, därför att vi måste kunna massmobilisera hela rörelsen. Och det finns bara liksom en begränsad plats också på en tennisbana. Mm. Ja. Men jag, alltså, och då, som till exempel när det gäller donationer, alltså mm. när människor råkar ut för straff, som där det blir liksom bötesbelopp. Om det då rullar in en massa pengar så att man vet att det här bär sig och att jag kommer att klara det ekonomiskt, då betyder det också att kanske några fler vågar göra de sakerna.
Ja, jag tror ju verkligen på det här med att vi måste vara solidariska med de som inte kan eller riskerar, har alldeles för stora risker med att göra till exempel civil olydnad. Men jag tror ju också på att folk som, jag tror många fler kan och än vad de tror.
Mm.
Jag tror det är lätt att hitta de här ursäkterna med att jag kan inte för att och så hittar man dem. Men vi vet ju också vad, att får vi inte till, börjar inte folk göra uppoffringar, så kommer det här bara fortsätta.
Ja, ja, det gäller ju uppoffringar både som på något sätt i någon form av opinionsbildande kamp, som den och du och jag beskriver nu, med att gå in på flygplatser eller sätta sig på vägar. Men det handlar ju också om uppoffringar i form av, eller uppoffringar, men på många sätt i förhållande till en konsumtionsbaserad livsstil. För det är helt uppenbart att det kommer inte kunna fortsätta. Så att om man möter den största katastrofen i mänsklighetens samlade historia, så kan man ju inte tro att det inte kommer att innebära någon form av uppoffring någonstans längs vägen.
Nej.
Men en uppoffring som ju är på många sätt till det goda.
Mm.
Ibland både för sig själv privat, men också andra. Men jag tror också så här, att vi är ju olika i det som kallas för radikalisering. Alltså man brukar ju säga, den som då låser fast sig vid en stolpe eller går in på Franska öppna är ju väldigt radikaliserad. Jag kallar det ibland för rationaliserad. Alltså det är ett väldigt rationellt beteende i förhållande till den fara som man försöker stoppa. Men man är ju väldigt olika hur man kommer dit. Jag vet ju aktivister som säger, nu såg jag det där. Det är ju helt rätt. Jag gör det nästa gång de gör. Och så går de liksom från att nästan inte ha skrivit en insändare till att sitta på en väg eller säga nej till poliser och sådär. Medan andra kanske är mer som jag har varit. Man har skrivit insändare. Man har försökt politiska vägen med hjälp av klimatalliansen eller annat. Man har gjort massa sådana här små pyttesteg. Och sen efter x antal år så sitter man där inne på flygplatsen.
Mm.
Och tittar sig omkring och ser att människor har väldigt mycket shorts fast det är väldigt kallt ute. Så jag tror inte att man, alltså i den här, människor kan mer, absolut, men människor utvecklas på olika sätt åt det hållet. Och det är ju verkligen inte att förringa. Alla steg är viktiga steg.
Men en liten utmaning kanske då, har vi tid för det? Alltså för de här små stegen. För jag kan tänka ibland att det är lätt för många, inklusive det är lätt för mig till exempel att känna att jag är här, jag kan göra det här steget. Det är en uppoffring, men det är inte en jättestor uppoffring. Och så kanske det blir att man lättare stannar där i en tid där vi vet att vi behöver göra mycket, mycket mer. Finns det inte en risk med det då att vi kanske tar de här små stegen och fastnar där eller känner att vi har gjort tillräckligt?
Ja. Det gör det. Alltså, jag pratade med en forskare som sa så där att hen engagerade sig för att göra kollapsen mer värdig. Tittar man på riskerna vi utsätter oss för och hur långt vi har låtit det gå, så att med någon form av självrespekt säga att det kommer vi att klara, det kan man inte göra. Alltså, vi kommer att misslyckas, men graden av misslyckande är ju olika stor. Tiden är liksom, tiden för att hinna agera tillräckligt fort är ju ute. Det är ju min analys i alla fall.
Mm.
För jag menar, så här, men bara en sån sak som att jag läste någon snabb skattning av antalet döda bara på grund av värme. Det var 2025, så var inte ens den här sommaren. Det var ju så här 16 000 under juli förra året eller något. Och det, vad är det? lät ju göra om det till antalet Boeings 747, lite beroende på hur man placerar sätena i planet, men åtminstone 30 stycken flygplan fulla med människor som går åt bara på grund av värmeslag. Alla andra effekter av klimatkatastrofen som också tar människoliv var inte medräknade, och alla länder var inte heller medtagna, så att det estimatet var förmodligen ganska lågt.
Det var 2025, så.
Ja, men 16 000 människor, Nora kommun som jag bor i, är väl 12 000. Så det är liksom hela Nora kommun. Vad är en katastrof? Hur många människor behöver dö för att kunna kalla det för en katastrof?
Och hur många människor behöver dö innan?
Så, men vi har ju inte klarat det.
Nej.
Men vi kan ju misslyckas olika mycket. Och vi kan ju helt, även om vi skulle misslyckas kapitalt, vilket ju jag tycker mycket pekar på, så är det ju också en fråga om värdighet.
Och där kommer man tillbaka lite till det där med att vara ärlig mot sig själv. Men jag tänkte med den frågan innan var just det här med att det är kanske ganska många som är där, att de känner att de vill göra någonting, men kanske inte riktigt vet hur. Du gick igenom en process där du sa att du pratade med dina barn. Det tog ett antal månader innan du bestämde dig. Jag tycker det är skulle du vilja berätta lite om den processen och vad som fick dig att liksom att faktiskt landa i att det här vill du göra? För jag tror att det är många som kanske kan inspireras av det.
Ja, jag menar så grunden eller kunskapen om klimatkatastrofen, den landade hos mig ganska tidigt. Alltså jag har ju minnesbilder så här som från tidigt gymnasieålder, där jag började fatta att vi hade en atmosfär och att det här kommer att inte gå så bra om vi inte gör något och så vidare. Sen har man ju av olika anledningar rationaliserats längs vägen på det viset att man har läst rapporter och man har sett filmer och det har hänt saker liksom i ens privata liv som ju gör att man kastas om liksom. Så den historien som jag har berättat väldigt många gånger, det var ju när min son var 14 och bara så här, morgon stannar vid frukostbordet när jag sitter där och så tittar han på mig och så säger han så här, du pappa, det där med klimatkatastrofen, ja, så jag, det är ingen idé att man skaffar barn, va? Det är en sån vardagshändelse som bara, oj, mitt barn frågar om han inte ska skaffa barn när han är 14 och på väg in i vuxenlivet, där det är egentligen grundmotorn för allt liv är att skapa mer liv. Det finns kanske nästan ingen drivkraft som är större än det, och våra barn frågar om de ska avstå på grund av vad vi har ställt till med. Sådana där saker. Men sen så är det ju också så att, som till exempel när jag var i Grimsås, så handlar det ju också mycket om att jag vill vara en människa i deras blick som de kan vara stolta över. Så mina barn, de lever ju precis som jag, lever inte ett perfekt klimatliv vid sidan av, utan de har sina brister precis som jag. Och ändå, som när jag var i Grimsås, så är det ett av mina barn som är yrkesverksam inom en sektor som jag inte skulle definiera som klimatvänlig i alla dessa aspekter i alla fall. Han, efter ett samtal, och så berättade jag att jag är Grimsås och varit ute på den här mossen och vi har stoppat de här grävskoporna och så vidare och så vidare. Så jag bara, pappa, jag vill bara att du ska veta att jag är stolt över dig. Och det är ju ett värde som är oerhört betydelsefullt. För är det någonting jag vill som pappa, är ju att mina barn ska vara stolt över det jag gör. Och så det bär jag med mig, därför att det visar ju också forskning att förstås klimatkatastrofen i sig är en stor psykisk belastning och gör många människor klimatsjuka, inklusive ungdomar. Men någonting som gör nästan ännu mer ont för ungdomar, det är ju när de ser att här har vi katastrofen som är enorm, och så tittar man på föräldragenerationen, sina egna föräldrar, och ser att de inte gör något. Det är ju det största tänkbara sveket av alla. Apropå att ställa sig frågan, vem vill jag vara? Och den personen vill jag inte vara. Så därför så är det så otroligt skönt att man får den bekräftelsen från sitt barn. Att de är stolta över det man gör. Så det är ju en stark drivkraft i den. Jag minns inte ens din fråga längre.
Nej, men jag tror du nu, frågan var för dem som vill göra sådana här, de vill gå in och engagera sig och vill kanske göra civil olydnad eller andra typer av aktioner. Hur ska de grunda sig i det beslutet? Mm. Men jag tänker att det sammanfattar mycket.
Ja.
Det du sa där.
Mm. Oavsett resultat.
Mm.
Så är det. Vem jag vill vara inför mig själv och vem jag vill vara inför mina barn.
Mm. Fint. Tack. Jag tänker att vi kan börja gå in på rättegången nu.
Ja.
För den kommer ju vara några dagar efter att det här avsnittet släpps.
Just det.
Vill du berätta lite om vad som komma skall och hur du tänker kring rättegången?
Ja. Det är ju, jag går in i rättegången med tanken att det är en del av aktionen. Jag går inte in i en rättegång i det här fallet med tanken på att jag tror att jag har någon egentlig juridisk möjlighet att vinna. Därför att det har funnits så många liknande fall gentemot klimataktivister där domstolspraxis har liksom etablerats i stor utsträckning över att, som jag kommer att göra, jag kommer ju hävda nödrätt och det kommer nog inte att nå hela vägen fram. Samtidigt som jag tänker på det här med tillsammanskapet, utsätter vi vårt juridiska system för en självuppoffrande folkbildande insats, så förr eller senare så kommer nog också nämnde personer och rättsordföranden i olika tingsrätter att börja inse att den här faran är absolut tillräckligt stor för att hävda nödrätt. Där tror inte jag att jag kommer att hamna, men det är det jag kommer att hävda. Jag kommer att föra min egen talan också, därför att jag vill minska de ekonomiska kostnaderna. Eftersom att jag är heltidsanställd så har jag för hög lön för att kunna räkna med att jag vid en dom inte ska börja betala liksom rättslig experthjälp i form av advokat. Däremot kommer Frida ha advokat. Så ser det ut. Så att jag har någon gång varit på besök tillsammans med elever och tittat på en tingsrättsförhandling, men jag har ju själv aldrig suttit där. Och första gången jag gör det så ska jag föra min egen talan. Det är ju att ta stora steg, kan jag tycka. Så att jag håller på och funderar lite på hur jag ska närma mig det där. Och jag tänker mig att jag ska försöka argumentera utifrån att man inte ska bedöma våran handling på Stallbacka Airport som en isolerad händelse, utan att det här är en del av återställda våtmarkers hela insats av att stoppa torvbrytningen. Därför att för att kunna hävda nödrätt så måste man kunna hävda att insatsen som man gör hade en potential att göra verklig nytta. Liksom. Så det kommer jag försöka hävda. Att det här är inte isolerat, för det går inte som en enskild individ. Nästan någon i världen som enskild individ skulle inte kunna göra tillräckligt av sig själv för att stoppa en sån stor katastrof. Så därför måste man göra det tillsammans. Så det kommer jag försöka hävda. Och sen så kommer jag också försöka hävda, för hotet måste vara tillräckligt stort, som jag förstått det juridiskt. Så att den skada du själv gör måste på något vis vara proportionell mot det du försöker stoppa. Och då tänker jag försöka prata om skillnad mellan mänskligt tidsperspektiv och geologiskt tidsperspektiv. Och jag har försökt, vi får se om rätten godkänner, men jag vill ha dit några forskare. En av dem är Alastair Skelton, som jag hörde en föreläsning om för några år sedan. Jag tyckte han sa en sak, jag kom fram och pratade med honom i pausen. Och vi pratade om att hastigheten av klimatkatastrofen är egentligen den stora faran. Att vi hinner inte som natur anpassa oss till de höga temperaturerna och sådär. Och då tittade han på mig. Och då var jag ung och fräsch till skillnad från nu. Då var jag 48 år. Så frågade han, hur gammal är du? Ja, men 48 år, sa jag. Ja, men då ska du veta, sa han, att under de 48 år som du har levt, under normala atmosfäriska omständigheter, så skulle den temperaturskillnaden som du har upplevt ta 4,4 miljoner år.
Shit.
På 48 år har jag levt, har det skett som naturligt, utan mänsklig påverkan, ta 4,4 miljoner år. Och ur ett geologiskt tidsperspektiv så är den här faran beyond enorm. Men vi har ju en oförmåga att se det. När den mänskliga liksom levnadslängden gör att ja, det blev lite varmare de här 48 åren som jag har levt. Men hemglasbilen kommer fortfarande.
Mm.
Men pratar man, och så jag ska försöka liksom vrida tidsperspektivet och säga att nöd, alltså uppskattningen av graden av nöd eller hur stor faran är måste ske ur ett geologiskt tidsperspektiv och inte ett mänskligt. Så där kommer jag hålla på och försöka grunna fram till den 26 augusti. Jag får se vad jag kommer fram till.
Har du och Frida pratat ihop om detta?
Nej. Och inte Fridas advokat heller, så han har ingen aning om jag har tänkt. Så vi får se om det blir så.
Ja.
De kanske säger, det där får du inte göra. Det får jag ju. Jag har ju min egen vilja. Men,
Jag hoppas att den dagen när rätten ser detta, att det är nöd, den kommer snart. Och jag hoppas att genom er kommande rättegång och kommande rättegång efter det, att om vi fortsätter pusha på nöd, att det kommer gå igenom.
Mm.
För jag tror att det kommer göra det till slut. Någon domare, någon domare och nämndemän kommer att säga att detta är nöd.
Ja.
Och då har vi en helt annan spelplan.
Mm.
Så jag hoppas att det kanske blir denna gången.
Jaha.
Jag vet.
Det får man ju hoppas.
Ja.
men helt oavsett så är det här ju ett sätt att också uppmärksamma frågan och föra ut den. Så att, och i och med att man hamnade i rättegång så kan man ju på olika sätt också få det medialt uppmärksammat. Så att det når ut en till en och lite fler.
Mm. Och jag skulle väl säga att just det här med att använda torvbrytningen som att det inte är en isolerad händelse utan det är riktat för att få ett stopp på torvbrytningen i Sverige.
Mm.
Att vi är där. Vi är extremt nära för att få till ett förbud mot torvbrytning eller få ett stopp för torvbrytning på olika sätt i Sverige. Och det tror jag inte hade hänt om det inte hade varit för era aktioner och alla de aktioner och den kampanjen som Återställ våtmarker har drivit.
Nej, absolut. Återställ våtmarker har slagit igenom otroligt mycket medialt. Och frågan som det handlar om har ju diskuterats på ett helt annat sätt än om Återställ våtmarker inte skulle ha funnits. Att påstå någonting annat det tror jag inte ens att Återställ våtmarkers värsta fiender tror. De förstår att ÅV påverkar debatten och vad folk pratar om och förståelsen för hur viktigt det är att låta torven stanna.
Mm. Finns det någonting du vill tillägga innan vi avslutar?
Ja, det finns en sak som är jätteviktig som jag vill tillägga.
Mm.
Med tanke på att det här kanske sänds inte bara före den 26 augusti utan också före den 22 till 23 augusti. För det är också någonting som jag är engagerad i och en av anledningarna till att klimatsjuk just nu går lite grann på sparlåga är ju att det kommer att ske en alldeles fantastisk sak inne i Stockholm. Och är det så här att man står och väger, ska jag nu våga ta mitt första lilla steg? Och även små steg är ju viktiga, även om vi har ont om tid eller ingen tid alls. Så i Stockholm så kommer rebellmammor, rebellpappor, researchersdesken med och organiserar också ha en dygnslång sittning först från klockan 13 den 22 augusti som är en lördag till klockan 13 på söndagen. Först är vi på Sergels torg fram till mitt på natten, sen förflyttar vi oss till Vasaparken. Och dit kommer att komma sångare, det kommer att komma poeter, det kommer att komma, vi kommer att ha nattvisning av bio förmodligen. Det kommer att byggas upp en hel miljö av liksom någon form av framtidsvision av hur vi vill ha samhället. Och det här har planerats i över ett år och det började faktiskt i Örebro tillsammans med mig och några andra aktivistvänner som satt 24 timmar 2024 på nationaldagen och sen så gjorde vi det i Malmö och då var det nästan 1000 pers eller mer än 1000 pers totalt tror jag där. Nu räknar vi med flera tusen på Sergels torg och i Vasaparken. Men vi nöjer oss ju inte där, för det som händer sen i Vasaparken på söndagen den 23 augusti är ju att från 13 så avgår den stora klimatdemonstrationen där Naturskyddsföreningen också med och arrangerar. Och där är det redan så här 8000 intresserade eller sagt att de kommer på Facebookgruppen. Vi har över 125 organisationer med bland annat så här TCO som ju organiserar 1,3 miljoner svenska löntagare. Svenska kyrkan, massor av olika organisationer som sagt att de stöttar. Liksom. Det finns appeller som ligger ute på nätet från forskare, från folkbildare, från bank- och finansfolk har skrivit under. Så det här kommer att bli en jättestor demonstration, lite inte av den här klassiska tror jag som man tänker en klimatdemonstration, utan mer pride-tåg med sektioner, med mycket ljud, mycket så här sambaorkester, mycket körer, stora såna här dockor som man gör, alltså det kommer vara ett jäkla drag. Och så kommer det liksom gå tillbaka till Vasaparken förmodligen och så avslutas där. Och det är mitt stalltips är att vi blir i alla fall 15-16 000.
Så kom till
Stockholm 22 och 23 augusti. Vissa cyklar dit från Kiruna, Malmö och Göteborg.
Från Kiruna?
Ja. En 75-årig kvinna vid namn Dorothea börjar i Kiruna den 1 augusti. Så där bor man någonstans norrifrån så kan man gärna haka på med cykel. Så att det kommer folk på alla möjliga sätt. Eller om man bor på Drottninggatan i Stockholm så är det bara att kliva ut ur dörren och ta några steg ner på plattan så är det välkomna.
Och detta finns på Facebook?
Detta finns på Facebook, det finns på Instagram, det finns, ja jag är ju i bubblan så jag får ju det hela tiden, men det är verkligen stort.
Tusen tack William.
Tack för att jag fick komma.
Efter det här avsnittet vill du som lyssnar inte annat än att sväva in på hemsidan för att donera. Där kan du bli månadsgivare, vilket ger oss en ekonomisk trygghet. Du kan också överföra till vårt bankgiro som är 652-6404. Och har du tips eller idéer för kommande avsnitt, skriv gärna till oss på vår hemsida som är atstelvatmarker.se/podcast eller till vår mail som är podcast@atstelvatmarker.se. Tack ska du ha.
The climate crisis is a cold red for humanity.